Hej och välkomna till avsnitt 996 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer idag den 23 december 2019 en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en sista uppdatering. Det är ju den 23 december idag och imorgon så är det julafton. Och här i Sverige i alla fall. Och vad har hänt sen vår senaste podd?
Ja, vi kan väl säga att det har blivit en väldigt intressant utveckling vad gäller det här riksrättsåtalet mot Donald Trump. Så de här två articles of impeachment godkändes ju då av senaten. Fyra stycken. Förlåt, inte av senaten, av representanthuset. Fyra demokrater röstade emot, förlåt, tre röstade emot den ena article och en la ner sin röst. Tulsi Gabbard, hon la ner sin röst och hon där för båda articles och även då två respektive tre demokrater röstade emot de två olika articles of impeachment och alla republikaner röstade emot. Så det här är ju inte ens en partisan, därför att demokraterna fick inte ens med sig alla sina egna partimedlemmar. Det som är intressant nu som har hänt är att normalt då när articles of impeachment har blivit genomklubbat av representanthuset så ska det skickas över till senaten. För det är senaten som själva vad ska man säga som the trial, rättegången håller är. Men Nancy Pelosi vägrar skicka över de här articles of impeachment till Mitch McConnell i senaten utan hon sitter på dem nu helt enkelt. Så argumenten är nu, och jag såg faktiskt ett av de vittnena som vittnade för några veckor sedan, som är en Trump-hatande akademiker som vittnade då i representanthuset mot Donald Trump, varför Donald Trump ska bli ställd inför riksrätt. Han har nu sagt att så länge Nancy Pelosi inte skickar över de här articles of impeachment i senaten så är Donald Trump inte impeached. Med andra ord, det gäller inte. Och om vi jämför det här med ett vanligt åtal i en domstol, om man säger så, så tänk dig att en åklagare, det är ett eventuellt brott som har begåtts. Okay? Mm. Åklagaren skriver ihop alla sina handlingar och så vidare, men skickar aldrig de handlingarna och de dokumenten då för att ställa personen för att åtala personen. De dokumenten skickas aldrig över till domstolen. Om dokumenten då aldrig når domstolen från åklagaren, då är ju aldrig personen åtalad för någonting.
Nej, då blir det ingen rättegång. Då blir det ingen
rättegång helt enkelt. Va? Det är precis där vi är nu. Mm. Anledningen till att Nancy Pelosi inte vill skicka över det här till senaten är att nummer ett, hon påstår att senaten kommer att bli väldigt partisk. De kommer inte att ge en rättvis rättegång. Samtidigt som då Nancy Pelosi tyckte att den orättvisa som skedde i representanthuset, hon stödde den helt och fullt. Med andra ord att demokraterna körde rakt över republikanerna precis allt och gjorde vad de ville. Så Nancy Pelosi försöker nu använda sig av de här articles of impeachment och sitta på dem för att försöka förhandla fram ett bättre läge mot Donald Trump i senaten. Men Pelosi har ju då noll makt i senaten. Hon kan ju inte påverka någonting där, va? Så att hon sitter i en verklig rävsack. Skickar hon över dem här till senaten så kommer naturligtvis senaten att göra sina egna spelregler. Och skickar hon inte över dem till senaten så kommer det aldrig gå vidare. Då är han inte impeached. Mm. Så att det här blir väldigt, väldigt konstigt. Och det intressanta var att Nancy Pelosi vägrade svara på frågor av journalister under en presskonferens. Varför hon inte skickar över dem. Så det man märker nu är att för första gången så håller vänsterliberal media på att ifrågasätta vad är det som pågår. De har ju varit på Pelosi sida hela tiden, va? Men nu har till och med vänsterliberal media börjat fråga vad är det som pågår. Hon svarar inte ens på frågor varför hon tar det här beslutet. Så vänsterliberal media som då har varit de stora fanclub av Nancy Pelosi börjar ifrågasätta vad hon pysslar med. Så det här blir väldigt, väldigt konstigt. Det till och med media, vänsterliberal media börjar vända sig mot Pelosi.
Ja, men har du någon teori om varför hon gör så här? För det kan ju inte komma som en liksom, överraskning för henne att senaten inte kommer att fälla Trump. Det vet vi redan.
Absolut. Min gissning är att alla vet ju att det här, anledningen till att Pelosi vek sig var ju för att de här extremvänstern då inom demokratiska partiet ville ha en riksrätt. Så strategiskt sett, Pelosi sa ju redan från början, om inte både republikanerna och demokraterna stödjer riksrätt så vill jag inte ha en riksrätt därför att det leder ingenstans, det bara delar landet, va. Men pressen från de här AOC och Talib och den här Vad heter de? Vad kallas de för?
Ja, The Squad. Ariana Presley
och
den andra.
Mm. Precis, den där. Pressen från dem blev för hög. Så att hon gav in, hon vekte in sig för pressen. Och hon trodde då på något sätt att om hon har lite tur så kanske republikanerna hoppar på det här med. Och då kan vi hävda att då har vi en, vad ska man säga, en bipartisan, en tvåpartis impeachment på Trump. Men det blev inte som hon hade tänkt sig, va? Så hon sopar mattan under problemet, hon sköt problemet framför, hon sparkar burken, liksom fotbollen framför sig hela tiden och hoppas att det kommer att vända sig. Dessutom så hoppades hon att opinionen i USA skulle bli till demokraternas fördel, att okej, om inte republikanerna hoppar över på vår sida så kanske opinionen hos amerikanerna förändrar sig. Med andra ord att fler amerikaner blir för impeachment och antal amerikaner som är emot impeachment minskar. Det blir också tvärtom. Så antalet amerikaner som är emot impeachment har ökat. Antalet som är för impeachment har minskat. Framförallt i svängdelstaterna som jag nämnde förut. Så att hennes kalkyleringar och strategi gällde republikanernas stöd och opinionen gick rakt emot hon tyckte, va. Så nu har hon hamnat i en position och inser att det här går åt skogen hur det än går. Det enda hon har kvar nu är att hålla på dem och hoppas på att hon på något sätt ska kunna vänta ut Mitch McConnell och senaten eller på något sätt förhandla fram ett bättre förhandlingsläge. Det hon vill ha en garanti att Trump ska fällas, men det gör hon ju aldrig. Och Trump och så vidare, va. Så hennes strategi brakade helt löst, gick helt fel. Jag såg också nu i morse på ABC som är en Trump hatande vänsterliberal media kan man väl säga i princip, va. ABC gick ut i Michigan och intervjuade massa folk i Michigan. Det här är alltså ABC. Gick ut och intervjuade folk i Michigan för att fråga vad de tyckte om impeachment. Och jag antar att de hade gissat att många skulle vara för impeachment. Men det visade sig att folk de intervjuade i direktsändning på gatan var emot impeachment. Och det stödde ju inte heller direkt demokraternas strategi. Så till och med ABC, det bombade helt för dem med när de skulle då hitta massa folk som var för impeachment. Det visade att folk i Michigan, som en svängdelstat, var mot impeachment. Vilket är precis det som opinionsundersökningarna visar i svängdelstaterna, att majoriteten är mot impeachment där.
Just det. Ja, det är ju jätteintressant. Och jag såg också att Mitch McConnell då, som leder senaten, han har sagt också att han inte tänkte ta upp det här frihandelsavtalet med Kanada och Mexiko, USMCA, i senaten förrän, alltså impeachment, riksrättsprocessen överstökad.
Ja, och det håller jag med om helt, därför att demokraterna gjorde ju det här riksrättsprocessen till det absolut viktigaste överhuvudtaget de försökte åstadkomma då under tiden som de är i majoritet, va. Och de sa att det här är mycket viktigare än någonting annat. Och sen så godkände ju då kongressen det här USMCA hux flux helt plötsligt, va, enbart för att försöka få opinioner på sin sida, men det slog ju snett där med. Så jag förstår att Mitch McConnell säger nu att okej, ni vill göra det här till det absolut viktigaste, nu kommer vi att göra det här i senaten till det absolut viktigaste med. Så att det sätter press på Pelosi också, att hon måste bestämma sig för, ska hon skicka över de där articles eller ska de dumpa dem. Vissa resonerar nu så att Pelosi kommer att sitta på de här i kanske flera dagar, flera veckor, flera månader. Just för att helt enkelt ha dem som en, okej, nu ska vi lägga fram den till senaten. Men det börjar också gå rykten nu om att det börjar spekuleras att finns det en tidsfrist? Det står ingenting i kongressen, det är bara i konstitutionen. Det är bara ett antagande att när man väl har gjort de här articles of impeachment, när de har godkänt av representanthuset, då är det ett antagande att man ska skicka över dem till senaten. Det finns ingenting i konstitutionen som säger att man måste skicka över dem efter x antal dagar, annars så gäller inte det här längre. Men det börjar komma allt fler röster nu som säger att det måste finnas en tidsfrist. Vi måste kunna skapa en tidsfrist som att om inte det här är överskickat till senaten inom så många dagar eller veckor eller vad det nu är, då kan vi kasta bort dem, då gäller de inte längre. Då måste man börja på nytt. Och det är väl ungefär där det kommer att bli kanske. Jag tänkte också nämna att flera av de här kongressledamöterna då som godkände, de här demokraterna då som godkände sina, de här articles of impeachment, när de åkte hem till sina hemdistrikt då runt om i landet, framförallt i svängdistrikten, möttes av enorm kritik när de höll sina torgmöten. Människor började bua åt dem och helt enkelt, de höll inte med. Så att man ser att folk nu under torgmöten börjar bli mer aktiva i att motsätta sig öppet att demokratiska kongressledamöter röstade för impeachment. Så det här blir väldigt, väldigt intressant.
Då var det ganska strategiskt av Jeff Van Drew att byta parti och ja, av rent strategiska skäl om inte annat också.
Ja, absolut. Jag menar, han hade ju inget val för att han är ju då i en republikansk, vad ska jag säga, distrikt om man säger så, va, där, där han räknar iskallt med att det kommer att gå över till republikanerna 2020. Och om han fortfarande är demokrat så hamnar inte han i kongressen. Så hans enda chans att hamna i kongressen igen och blev framröstad till kongressen, det är att bli republikan. Så han blev republikanernas kandidat för det där.
Och han fick ju lite draghjälp av Trump också då, när han bytte parti såklart. Så att,
ja, självklart.
Det är ju tre presidenter som har ställts inför riksrätt. Det är Andrew Johnson på 1800-talet, 1868. Det är Bill Clinton 1998 menar jag. Och Richard Nixon, han var ju faktiskt inte ställd inför riksrätt, utan han hoppade av innan det skedde. Och sen har vi Donald Trump nu då. Men Donald Trump, det som gör honom unik, det är att han är den första presidenten, om det här nu skickas till senaten, om Nancy Pelosi gör det, som kommer att stå inför ett omval i samband med riksrättsprocess. Det har ingen annan president innan honom gjort i så fall. Och ja, det ska bli intressant att se hur en sån sak i så fall kan komma att påverka valkampanjen. Och jag är ju helt inne på ditt spår att det kommer att påverka demokraterna mer negativt, tror jag i alla fall.
Jag tänkte bara nämna att Donald Trump är också den första, det här är också den första riksrättsprocessen som har skett där det är bara en partisan, både Clinton och Richard Nixon hade många representanter från både republikanerna och demokraterna mot sig. Men det här är den första och den enda som då är enbart ett parti, och inte ens ett helt parti, utan flera stycken röstade ju emot eller ändå röstade inte alls. Så det här är det första som är verkligen en partisan. Det här är också den första där det inte finns några bevis för ett faktiskt brott. Det är därför de gjorde två articles of impeachment, demokraterna, som är extremt vaga. Och eftersom det här är intressant, jag såg en intervju med någon sån här juridisk expert då i morse på tv, som nämnde att eftersom Nancy Pelosi inte skickar över de här articles of impeachment nu, så kan man faktiskt hävda att hon begår precis samma citattecken brott som hon anklagar Donald Trump för. Med andra ord, hon skickar inte över de här articles of impeachment till senaten, vilket gör att det är obstruction of Congress. Med andra ord, att hon obstruerar senaten, att senaten inte kan få göra sitt jobb nu. Hon obstruerar senaten. Hon gör också maktmissbruk, som hon anklagar Donald Trump för maktmissbruk, men hon gör också nu sitt eget maktmissbruk genom att inte fullfölja processen som representanthuset är förväntat att fullfölja. Med andra ord, hon försöker använda sig av någon slags leverage mot senaten för att skapa en bättre outcome och ett bättre resultat för hennes sida, för demokraterna, vilket är maktmissbruk.
Och då tar ni... Hon tar ju lagen lite i egna händer då, därför att hennes representanthus har ju röstat för att nu ska vi ställa Trump inför riksrätt, men då sätter hon stopp av rent strategisk skäl. Så att det är att verkligen ta makten från det representanthus som representerar och hålla på den makten i egna händer.
Precis, så att hon gör precis det hon anklagar för Trump för. Och även då det som republikanerna och Trump vill, de vill till exempel ha vittnen, och det här är någonting som inte Nancy Pelosi vill ska ske i representanthuset. Donald Trump och republikanerna vill se visselblåsaren vittna. Och de vill också se Adam Schiff vittna i senaten. Och det är någonting som inte Nancy Pelosi vill. Hon vill ha en garanti av Mitch McConnell att inte Adam Schiff och att inte visselblåsaren kommer att behöva vittna. Va? För att hon vill hålla dem borta. Därför att om deras vittnesmål kommer att bli väldigt, väldigt problematiska för demokraterna. Och därför så vill hon inte att det ska gå vidare till senaten. Så det är också en del av hennes strategi att försöka framtvinga senaten och republikanerna som är i majoritet i senaten att lova att vissa personer inte ska behöva vittna. Hon vill också ha löften över att det här att inte Hunter Biden och Joe Biden ska utredas heller i senaten och behöva vittna. Så hon försöker med andra ord sätta reglerna för senaten. Det hon ska göra nu också, en del av rollen som Nancy Pelosi har, det är att hon ska då officiellt utsätta eller framsätta, vad säger man, appoint.
Tillsätta.
Tillsätta. Hon ska då tillsätta, vad ska man kalla för, managers, med andra ord, demokrater i representanthuset som då ska representera det här ärendet i senaten. Hon ska tillsätta dem formellt, men det har hon heller inte gjort, och det vägrar hon fortfarande göra. Och det är väldigt, väldigt konstigt. Med andra ord, ingen vet ens om vilka som ska bli hennes representanter som då ska föra fallet vidare. Nej. I senaten. Representanthuset då för republikanerna då, som ska representera Trump, verkar i alla fall. Alla är överens om vilka som ska representera Trump i senaten i det här riksrättsprocessen nu i alla fall.
Just det. Så att
Republikanerna håller på att de har ordning och reda på hur de ska gå vidare, men demokraterna har sagt att de bara obstruerar.
Ja, exakt. Mycket av det här har ju handlat om, alltså såklart, fokus på republikanerna, men det intressanta då, det är ju att demokraterna, du nämnde Hunter Biden tidigare, men det finns ju också, jag läste en artikel i Washington Times, tror jag att det var, som förklarade att nu är det mycket fokus på att Trump ska ställa sig för riksrätt, men idag så vet vi att John Brennan och James Comey och väldigt många på den demokratiska sidan, alltså de som avlyssnade Barack Obama under presidentkampanjen 2017, de har gjort en hel massa saker som man kan tycka att det här bryter mot konstitutionen, eller i alla fall någonting som borde föranleda en undersökning om vad konstitutionen säger om deras ageranden under Obama-administrationen. Har du någon koll på det? Liksom diskussionerna kring alla de sakerna?
Ja, och det är ju det som det här den åklagaren John Durham, han är väldigt, han kallas för vad heter det, Bulldog från Connecticut. Han håller ju på att göra den utredningen nu som är mycket, mycket större än den här Michael Horowitz-utredningen. Och John Durham har ju nu, jag vet inte om jag nämnde det i den förra podden eller inte, men John Durham har ju nu börjat utreda, granska John Brennan väldigt, väldigt noggrant. Han har krävt att få John Brennans telefonlogg.
Som var CIA-chef under Obama, kan vi säga, bland
precis,
annat.
För att han sa att, det, att John Brennan är då misstänkt för grova brott, eftersom att han har uppenbarligen, han arbetar ju nu som en expertkommentator för vänsterliberal media i tv. Och han säger saker och ting nu i tv som det visar sig han ljuger, blåljuger om. Han har också testifierat, vittnat under ed i kongressen, och det visar sig att han eventuellt har blåljugit om det med. Och John Durham, det verkar som att Durham har hittat både telefonsamtal och e-mails som då visar att John Brennan gjorde en sak och ljuger om det helt enkelt. Mm. Och Comey är ju trubbel redan från början, för han är ju trubbel för det här med FBI, före detta FBI-chefen. Så den här utredningen bara växer och växer, och det, vi kommer med stor sannolikhet att kunna se åtal om det här. Framförallt då att den här domstolen, den här hemliga domstolen som godkände de här warrants för att kunna få göra avlyssning.
FISA. Mm.
FISA, ja, precis. Chefsdomaren för den domstolen gick ju ut, vilket är otroligt ovanligt. Det liksom är, man har nästan aldrig hört om det här. Gick ut och var extremt kritisk till James Comey och FBI och CIA att de grundlurade den här domstolen då. Så att FISA-domstolens chefsdomare gjorde ett uttalande som var extremt kritiskt till hur de kände sig grundlurade, va. Och när det sker så vet vi att nu kommer någonting stort att ske. Så att det är bara frågan om tid. Sannolikt mellan sex, 8 månader ska jag gissa på, så kommer vi att ha betydligt mer information. Folk kommer att ställas inför åtal, inför rätta, och sannolikt kommer hamna i fängelse med. Och det är inte bara de här låga personerna inom FBI, utan det kommer att vara några höjdare med stor sannolikhet.
Mm. Jag läste en artikel på Fox News att FISA, de vill att justitiedepartementet ska ta reda på om den advokat eller åklagare som drev den här kravet på att avlyssna Donald Trump till FISA, om den på något sätt vart disciplinerad, alltså fick något straff för att han gjorde det när det var så grundlöst, läser jag.
Min förståelse är, och det här är ingenting som jag vet, men min förståelse är, indikationen är att inget straff, ingenting har blivit gjort, därför att man räknar så iskallt med att Hillary Clinton skulle vinna valet. Mm. Och om Hillary Clinton vann valet så kommer aldrig det här att utredas, då kommer man att komma undan med det. Det betyder att personen i fråga då, som den personen som då, som du pratar om här, advokaten då, och andra personer med, räkna iskallt med att ingenting kommer att kunna hända, därför att Hillary vinner valet, det här kommer att sopas under mattan, ingen kommer att få reda på någonting. Mm. Och det är därför utreds just nu. Just därför så blev ingen bestraffad för det inom justitiedepartementet under Barack Obama, eller inom FBI, eller inom CIA. Därför man räknar med att Hillary skulle vinna, och då är det frid och fröjd.
Snopet för dem. Ja, men okej, vi går vidare. En annan sak på tal om domar och domstolar, det är att det handlar inte bara om högsta domstolen i USA, utan det finns federala domstolar runt om i hela USA egentligen. Och Donald Trump som är president, han har ju tillsatt 2 domar i högsta domstolen, men han har tillsatt en hel massa domare, jag har inte siffran här, men det har jag visst, 187 domare till och med, till federala domstolar runt om i landet. Och det är rekordmånga, och det innebär att hela USAs domstolssystem har nu en konservativ kraft som man inte haft förut, och det kommer att påverka USA årtionden framåt, läser jag.
Ja, absolut. Jag läser någonstans här nu att Trump har tillsatt 25% av alla circuit court judges, federal circuit courts, vilket är en lägre federal domstol där fallen hamnar först. Så när man hamnar i federal domstol så hamnar det i circuit court först. Och Nej, nej, förlåt, förlåt, förlåt. Det är District Court först och sen är det Circuit Court. Så Circuit Court är den högre, förlåt. Jag tror det finns 10-11 sådana där i hela USA. Så det är indelat i regioner då. Så Trump har tillsatt 25% av domarna nu i den här Circuit Court, vilket är oerhört stor siffra. Som andra ord att Trumps fingeravtryck på det federala domstolssystemet är enormt stort och det kommer ju att växa. Och när han vinner valet 2020 så kommer han ytterligare 4 år på sig. Så han kommer säkert ha hälften av sina domar tillsatta då i federala domstolar. Och sannolikt ytterligare en i Supreme Court, vilket kommer att vara Ginsburg. Den vänsterliberala domaren Ginsburg. Hon har tydligen stora hon har problem med sin hälsa nu. Hon börjar bli lite äldre. Så minst en, om inte ens två till, kommer att behöva ersättas i HD med.
Ja, verkligen. Hans omval är väldigt viktigt ur en konservativ synpunkt. Har vi några fler ämnen? Eller?
Ja, jag tänkte ta upp att jag såg en ny opinionsundersökning som visar att Donald Trump, det var USA Today. USA Today är väl hyfsat opartiskt. Den är hyfsat mycket, hyfsat i mitten. Så USA Today hade gjort en ny undersökning för bara ett par dagar sedan där Trump leder mot alla demokratiska presidentkandidater om det skulle vara ett general election idag. Om Trump skulle möta Biden skulle Trump vinna 44% mot 41%. Han skulle slå Sanders 44% mot 39%. Han skulle slå Warren 45% mot 37%. Han skulle slå Bloomberg 33-34%. Och han skulle slå Buttigieg med 43-33%. Med andra ord att Trumps siffror blir allt starkare och starkare. Mm. Och det här då tar inte hänsyn till Electoral College. Utan det är bara rena, vad ska man säga... Det är antal röster bara. Det är bara en opinionsundersökning. Electoral College, så skulle han sannolikt ha ytterligare större ledning. Därför att Electoral College, som han vann valet på naturligtvis då, fungerar på ett lite annat sätt än bara antal röster eller antal personer som stödjer. Så att han har större, han med stor sannolikhet så har han större ledning om man skulle göra en opinionsundersökning som är baserad på hur Electoral College fungerar, vilket är då som amerikanska valsystemet är baserat på.
Just det. Mycket intressant.
Så att, och nu när det här går vidare då med det här impeachment-kaoset så får han ytterligare bara starkare stöd.
Just det. Ja, väldigt intressant. Men då har vi fått en uppdatering och då vill jag önska dig god jul, Björn.
Ja, tack så mycket och god jul själv.
Det var avsnitt 996 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som jag driver ideellt för att ge det konservativa perspektiv på USA som svensk media inte förmedlar. Nästa år går presidentvalsprocessen in i sin intensiva slutspurt. Stöd gärna mitt arbete inför 2020 genom att swisha till 070-30-28-95-0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Ert stöd behövs och uppskattas och med det sagt tar jag ett break över julen. Vi hörs efter det. God jul så länge. Thank you.